om man bara säger nej och markerar liksom hårda gränser per automatik, lite oavsett vad det är barnet gör och frågar och så, så kommer barnet bli helt immun mot de orden. Så där behöver man ju se upp lite som förälder, om man märker att man säger väldigt mycket nej, sluta, stopp och så. Att faktiskt bara, men behöver jag säga det alla gånger? Eller är det bara, har jag bara kommit in i den vanan nu att jag gör det?
Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen till dig själv och till andra människor. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag barnpsykologen, föreläsaren och författaren Reyhane Angaran för ett samtal om hur vi kan prata med barn och unga om känslor och hur vi själva kan våga möta det obekväma. Reyhane är aktuell med boken Prata känslor med barn och har skrivit en rad olika böcker på temat känslohantering för barn och viktiga vuxna. I dagens samtal så har du oss prata om frågor som varför barn inte behöver perfekta föräldrar utan föräldrar som tar ansvar för när det blir fel. Vi pratar också om balansen mellan att sätta gränser och att vara tillåtande mot barn. Vad är egentligen den hälsosamma mittpunkten däremellan? Och vart går egentligen gränsen mellan att avleda barn från starka känslor kontra att hålla dem och möta dem i känslorna? Hur mycket av våra egna känslor kan vi visa för våra barn utan att lägga ansvaret på dem? Jag tänker att det här är ett samtal som i allra högsta grad rör oss alla. Oavsett om vi själva har barn eller inte så vågar jag gissa att de allra flesta av oss har barn i vår omgivning som vi någon gång kan behöva bemöta i samtal som rör just känslor. Jag tänker bara på hur den psykiska ohälsan hos unga skulle kunna minska om vi vuxna blev bättre på att våga bemöta det obekväma och faktiskt lyfta de här samtalen på ett ännu mer naturligt och hållande sätt. Och med tanke på att det här är det allra första avsnittet av säsong nummer 6 och vi kliver in i en ny fas av poddens historia med en ny jingle, ett nytt omslag och nytt grafiskt material överlag, så vill jag också passa på att tacka några av de röster och människor som på så många olika sätt hjälper mig att göra detta arbete möjligt. Jag vill först och främst tacka Michaela Bagström som förgyller säsong 6 med sina magiska bilder som du kan se både här i poddappen och på Instagram. Om du letar efter en varm, inkännande och intuitiv fotograf så kan jag varmt rekommendera Michaela och du hittar hennes arbete via länken i beskrivningen till det här avsnittet. Jag vill också tacka artisten, sångaren och producenten Ayla Schatz för skapandet av den nya jingeln som på så många sätt går så mycket i linje med det jag vill förmedla här i podden. Jag vill också säga tack till Living Room i Stockholm som vecka ut och vecka in öppnar sina dörrar för oss och ger oss möjlighet att spela in de här poddsamtalen i deras vackra oas i centrala Stockholm. Och sist men inte minst så vill jag också tacka dig som är med mig i det här rummet, som varje månad checkar in här och lyssnar på samtalen och hjälper mig att sprida de här samtalen och utvecklas tillsammans med mig och oss. Utan dig, ingenting. Om det är så att du uppskattar det här samtalet så skulle det betyda jättemycket för mig om du ville dela en recension i appen där du lyssnar. Eller kanske till och med dela det här avsnittet på din story och tagga mig. På det sättet så hjälper du mig att sprida de här samtalen och inspirera fler människor till en mer hälsosam relation till sig själva och till andra. Skulle det vara så att du vill stötta mitt arbete med podden ekonomiskt och bidra till att möjliggöra min vision om att vara en del i att skapa ett samhälle av mer välmående individer genom just öppnandet av nya perspektiv, så är du också välkommen att skicka ditt bidrag via patreon.com/mofjärd. Du hittar även en länk i beskrivningen till det här avsnittet. Och vill du komma i kontakt med mig och dela reflektioner, tankar eller perspektiv kopplat till avsnittet, så är du också varmt välkommen att höra av dig. Du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjärd utan ä. Är du nyfiken på att dyka djupare i just mitt arbete, så hittar du alla aktuella kurser och coachingerbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här och för att du hjälper mig göra mitt arbete möjligt. Hej och välkommen Reihanne till podden Perspektiv.
Tack. Fint att vara här.
Oh, så fint att ha dig här. Äntligen får jag säga. Det känns som min ära att få sitta här mitt emot dig och få dyka in i frågor och perspektiv som rör känslohantering, kanske vi kan kalla det. Prata om hur vi kan prata med barn framförallt om känslor. Och jag tänker att det kan vara ett ämne som kan vara intressant både för, jag tänker, som i min position där jag själv inte har barn och ändå samtidigt har en del barn runt omkring mig. Mm. Och även människor som faktiskt har barn själva. Så tack för att du är här.
Tack för att jag vill komma.
Jag tänker att innan vi dyker in i samtalet så skulle jag vilja checka in med dig här idag. Hur är det att vara du idag?
Det är bra att vara jag idag. Jag sitter ju här och sen i övrigt så har jag semester. Jag älskar mitt jobb, jag har världens bästa jobb, men det är också väldigt skönt att ha lite semester. Så man får vila upp sig lite grann. Jag har haft några jättefina dagar med några vänner i skärgården och ja, det är en bra dag.
Mm, härligt. Ja, men det är fint, tänker jag, det här du säger också, att oavsett hur mycket vi brinner för eller älskar det vi gör, så är vi också människor som behöver vila och kanske också stänga av det vi brinner för en liten stund. Liksom. Så det är en fin påminnelse. Och jag tänker att många lyssnare som lyssnar på det här samtalet kanske har koll på dig och ditt arbete. Och många kanske inte har det.
Mm.
Och då tänker jag så här, att det vore intressant att höra lite så här, om det finns någonting du tänker att det här vore bra att lyssnarna visste om dig innan vi kör vidare i samtalet. Och här väljer du helt, det kan vara galna grejer eller så är det relevanta grejer.
Ja, precis. Nej, men jag, vad är bra att veta? Ja, men att jag har jobbat väldigt länge som barnpsykolog ändå. Jag har jobbat i 15 år. Det finns ju absolut de som har jobbat ännu längre. Men jag har jobbat med barn på ganska många olika sätt, alltså med olika frågeställningar, olika typer av problematik och så. Och med barn så ingår ju alltid ett annat paket med skola och föräldrar och familj. Att jag har en ganska bred erfarenhet av ämnet. Så. Det knasiga får jag nog återkomma till.
Ja.
Se om jag kommer på någonting lite senare som jag kan bjuda på.
Precis, något knasigt. Ja. Vi måste inte dra fram det heller. Vi kan så hålla på det.
Ja.
Nej, men jag tänker det också, att du beskriver här att du har en stor, liksom, eller en lång erfarenhet också och en bred erfarenhet också av att jobba med barn på olika sätt. Jag vet ju att du också idag jobbar med bland annat cancersjuka barn och deras familjer, och som du säger att det också kommer med, liksom, det är inte bara barnet i sig utan även familjerna.
Precis.
Hur länge har du gjort det?
Ja, men sammanlagt så har vi jobbat med det i, måste jag räkna här, är det drygt 7 år. Egentligen mer, det beror lite på hur man räknar, men jag har jobbat både inom barnpsykiatrin med det, och sen så har jag jobbat i samarbete med Barncancerfonden här i Stockholm där jag bor, och sen så nu jobbar jag på Karolinska sjukhuset också med den målgruppen. Så att jag har det som mitt specialistområde, skulle man kunna säga.
Och jag tänker du också skrivit en del böcker, både som är riktade till just barn, alltså för barn att läsa, och även nu senast en bok som är riktad till vuxna, att prata med barn om känslor. Och jag tänker, I allt det arbete du gör så är ju ändå på något sätt, tänker jag, kärnan, eller så som jag ser i alla fall, att på något sätt också hjälpa och stötta barn i frågor som rör välmående på olika sätt. Liksom. Och där blir jag också nyfiken på liksom, dina drivkrafter i det. Vad skulle du säga att den här liksom, elden inom dig kommer ifrån som gör att du gör det här arbetet?
Men jag har alltid velat jobba med barn. Min mamma jobbade som förskolepedagog i 32 år, alltså hela sitt yrkesliv. Så. Och min pappa gick bort när jag var liten och jag är ensam barn. Men jag brukar säga att jag är inte ensam barn, för jag har haft liksom hundratals syskon. För alla mammas barn på förskolan var liksom, det var verkligen hennes barn så också. Så jag har alltid varit så omringad av det. Och liksom det här engagemanget av att hjälpa barn att må bra. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån mer, men det har bara varit en sån självklar väg på något sätt. Och första boken halkade jag verkligen in på ett bananskal. Det var liksom, jag tyckte det saknades en bok för barn i mellanstadieåldern som jag ofta jobbade med. Och satt och skrev ihop eget material på jobbet och såna hemska klippartbilder som jag klistrade in och så. Och sen på lite olika vägar så fick jag kontakt med barnboksförlag som tänkte att ja, men det här, det kommer nog inte sälja jättemycket, men vi gör det här. Det här är en viktig bok. Och sen så visade det sig att det fanns ett jättesug efter att kunna prata om känslor och mående med barn på deras nivå. Och det är ju verkligen någonting som jag har drillats i under alla år och drillats i av barnen. Att jag har ju liksom gjort mitt för att försöka nå fram till dem och verkligen varit så här, nej, det här funkar inte alls. De säger att de inte förstår vad jag menar. Liksom. Nej, men då måste ju jag anpassa mig hela tiden och så. Och sen har det väl funnits också en, när den öppningen kom så har det också funnits en önskan om att kunna nå ut så mycket som möjligt. Att även till de här barnen som inte kanske går och pratar med någon vuxen fast de kanske skulle behöva det, eller som inte riktigt blir sedda hemma alla gånger. Och det upprepar jag jättemycket i mina barnböcker, just att man ska vända sig till en viktig vuxen som man kan lita på. Det är inte alltid ens föräldrar tyvärr. Och kan jag nå liksom åtminstone ett av de barnen, så då känner jag så här, men då är jag nöjd. Kan jag nå fler så är det liksom helt ofattbart roligt. Så ja, men på något sätt att önskan om att det ska liksom sippra ner. Så. Och sen så skrev jag då en bok till, riktad till viktiga vuxna. För att jag fick mycket frågor från vuxna som hade läst de här böckerna med sina barn, att jag vill veta lite mer, att hur funkar det här liksom med ångest, eller hur ska jag förhålla mig som förälder eller pedagog när ett barn har genomgått någonting väldigt svårt. Så att då tänkte jag, men jag gör ett försök och gör en väldigt liksom grundläggande bok i barnpsykologi som inte ska kännas för mastig eller för svår, så, utan att man ska kunna bläddra lite i den och se vad man behöver läsa i stunden.
Men det är också intressant, tänker jag, för att det är ett ämne som rör oss alla på ett eller annat sätt. Det upplever jag det som i alla fall, och att där märkte jag också, jag la ut inför att vi skulle mötas, så la jag ut på min Instagram bland annat och delade liksom att vi skulle mötas och att också bjöd in lyssnare till att ställa frågor, och där märkte jag också att det väckte mycket liksom. Det var väldigt många som hörde av sig och hade en hel del frågor. Och det får ju mig då att tänka att det här är ett väldigt viktigt ämne. Och också att det är ett ämne där det saknas information liksom. Och jag tänker från båda hållen, både kopplat till oss vuxna liksom, vart lär vi oss att prata om känslor, både med oss själva men också med barn liksom, men också från barnets perspektiv. Jag tänker, jag har inga minnen själv från till exempel skolan att jag någonsin har fått ens höra att jag har känslor liksom, nej. Att det är så bristfälligt liksom, samtalen i de här rummen. Och då, nu tänker jag på skolan liksom, för barn, att det kan finnas en sorg i mig att det inte finns, att det inte är mer normaliserat att barn får lära sig om känslor tidigt och så vidare.
Mm.
Och det tänker jag, det är klart att det har också påverkat oss vuxna.
Mm.
Att,
självklart.
Om vi inte själva kan prata om känslor, hur ska vi då kunna göra det med våra barn?
Liksom? Nej, men det är ju jättesvårt.
Ja. Och jag tänker det kopplat till, du nämnde det här med hur kan vi prata med barn som till exempel har ångest.
Mm.
Det är en fråga som jag också tycker är intressant, liksom att se på hur den psykiska ohälsan verkligen har alltså bara ökat så markant de senaste åren. Har du några perspektiv på det, liksom vad, utifrån ditt arbete, är det någonting du kan se som, liksom, vad är det vi missar, varför är vi på den här platsen där psykiska ohälsan bara går lägre och lägre ner i åldrarna och bara ökar mer och mer, liksom? Vad är det som händer?
Jo, men det kan jag absolut se. Både utifrån liksom min kliniska erfarenhet, men också så finns ju såna stora undersökningar som man gör. Det kom ut den heter Skolbarns hälsovanor, en undersökning som man gör vart fjärde år. Och den senaste rapporten kom ut här i maj i år. Och där så skickar man ut enkäter till 11-åringar, 13-åringar, 15-åringar via skolor. Jättemånga antal elever, och man gör den här undersökningen i flera länder så man kan jämföra även internationellt så. Men det som man drar som slutsatser i de här rapporterna som man har gjort de senaste åren och som jag också kan se, det är att det handlar jättemycket om skolan. Jag är av den fasta övertygelsen att om vi skulle satsa mer på skolan, om vi skulle ha klasser med färre antal elever i, satsa lite mer på elevvårdspersonal, men också göra liksom till en bra arbetsmiljö för lärarna, så skulle vi inte ha den psykiska ohälsan hos barn som vi har nu. Vi skulle inte heller behöva göra så många ADHD-utredningar som vi gör nu. För att det är stressigt i skolan. Det är jättestressigt för både barn och vuxna. Och jag har jobbat som skolpsykolog också i 3,5 år. Och kan se det. Och jag har många vänner som är lärare. Och som också kan beskriva hur det var att jobba som lärare för kanske 15-20 år sedan. Och hur det är nu. Vad är det man hinner med och vad är det man inte hinner med? Skulle man gå i en klass med kanske 18-20 elever. Så skulle man kanske som barn kanske har lite myror i brallan, kanske har lite svårigheter med uppmärksamhet och så, men det skulle vara tystare för att det är färre antal elever, det skulle vara lugnare, läraren skulle hinna med att hjälpa en på ett helt annat sätt, kanske till och med sitta bredvid en när man verkligen behöver en vuxen hand på ryggen som kan lugna lite. Det hinner lärare inte med nu. Och där kan man se att det har skett jättestora förändringar i skolan som inte har varit till det bättre de senaste kanske 20 åren så.
Ja, men jag tänker också exakt och kopplat till det här med prestation och de krav vi ställer på barn också. I och med de förutsättningarna som finns. Det går ju inte helt ihop liksom, heller i mitt huvud när jag tänker på det. Att det. Och också det här hur vi blir på något sätt stöpta i samma form. Det är någonting som jag upplever mig liksom, frågande kring. Att, ja, men titta bara på oss vuxna. Vi är inte lika. Vi har inte samma behov. Vi behöver olika saker för att lära oss. Och där tänker jag att i skolan, i alla fall när jag gick i skolan, så är minnen av att det var väldigt liksom, ja, så här är det. Och så här lär man sig. Inte så här, så lär du dig. Mm. Alltså, så det tänker jag också att det skulle behöva vara mer individanpassat kanske.
Och det tar ju mer tid och resurser. Och då behöver det ju, jag tänker att man skulle kunna uppnå mer av det om det var så att en lärare hade färre elever. För då skulle de också hinna se just de specifika eleverna. Att, men vad behöver just det här barnet? Och vad kan jag hjälpa till med? Så att, ja, men jag tänker absolut att det är så. Och sen tror jag också att det finns, alltså det är ju som en större stress i samhället överhuvudtaget. Det händer jättemycket saker i vårt samhälle. Det finns jättestora, ja, men, situationer och händelser och orosmoment som vi verkligen har en, ja, men, ganska rimlig ångest för. Både barn och vuxna. Jag tänker med klimatförändringar och med krig väldigt nära oss. Och att det händer väldigt mycket sådana saker som jag också tror kan vara en bidragande del till den psykiska ohälsan. Och nu som nu, det är ganska tufft ekonomiskt för många barnfamiljer. Får man se lite hur det påverkar barnen i det långa loppet också.
Och jag tänker det, Det finns mycket att knyta an i det, tänker jag, det här. Hur kan vi prata med barn om de frågorna då som är utmanande? Jag tänker att vi kommer komma in på det också mer och mer under samtalet. Och någonting som jag tänker är intressant är också det här att hur kan vi som, alltså antingen som förälder eller som viktig vuxen, som du så fint kallar det, alltså vuxen som på något sätt bemöter barn, tänker jag. Alltså det här att jag upplever också att det kanske ibland finns en rädsla för att göra fel eller säga fel eller det här. Och där vet jag, hört dig säga i en annan podd någonting som jag tyckte var väldigt intressant, som jag tyckte väldigt mycket om. Och det var ett citat där du sa att det värsta som kan hända ett barn är att ha perfekta föräldrar.
Ja.
Och jag tycker det är så, ja men det är fantastiskt. Så, och samtidigt är då nyfiken på att höra dig liksom utveckla det. Vad betyder det för dig? Vad menar du med den meningen?
Och credden för det citatet ska faktiskt först gå till Malin Bergström som är barnpsykolog, som är en av mina idoler. Hon sa det i en intervju för ganska många år sedan nu, och det där slog verkligen an någonting inom mig, och det har jag använt mig av jättemycket, för jag tyckte det var så mitt i prick. Nej, men jag tänker att det är så många föräldrar som är oroliga för att de inte kan ge sina barn, nu gör jag citattecken här, perfekta liv. Man blir superstressad själv om ens barn upplever ledsenhet eller oro. Det händer någonting tufft. Och att det är så väldigt lätt att känna sig liksom uppgiven som förälder och få tankar om att ja, men det här, nu faller allt liksom, och det här blir inte bra. Eller att man själv inte mår så bra. Att man kanske blir varslad, eller att man har det jättetufft i sin relation. Eller det kan ju vara vad som helst som händer. Och att man inte alltid tycker att man kanske har den orken man skulle önska och så. Men där pratar man väldigt mycket i psykologin om att vara good enough. Att vara liksom, ja, men tillräckligt bra. Och där sa Malin Bergström just det här med att det vore hemskt för barn att växa upp med perfekta föräldrar. Och jag tänker också att ha perfekta liv, vad det nu också är. Men barn behöver ju lära sig att livet innehåller allt. Det innehåller både fantastiska toppar men också en del dalar så. Och det är inte meningen att man ska ha allt för djupa dalar eller att de ska vara allt för återkommande, att de ska vara för svåra för en att hantera och så, utan då ska man ju liksom få hjälp. Men att det faktiskt också är så att ja, men vissa saker går inte alltid som man vill. Man får inte alltid som man vill. Det blir inte alltid liksom helt perfekt, och det är verkligen okej, för det är också så man rustas inför livet. Om man har en förhoppning och en tanke om livet att livet ska vara ångestfritt och väldigt lätt och så, då kommer man ju bli otroligt besviken och eventuellt hantera motgångar mycket sämre än om man har fått lära sig att hantera svårigheter alltid med hjälp av en vuxen. Det vill jag verkligen betona, att inget barn ska behöva lösa liksom jobbiga saker på egen hand. Men att ändå vara så, att få lära sig just att men det kan hända saker, och då gör man på det här sättet för att hantera det så bra som möjligt. Och jag tänker också att barn som skulle ha perfekta föräldrar, vad blir det för målbild? Alltså, vad är det att jämföra sig med? Risken är ju faktiskt ganska hög då att man känner sig misslyckad som människa i typ allt. Om man alltid tänker att nej, men jag kommer aldrig nå upp till mina föräldrars perfekta nivåer. Så det är bara bra att man misslyckas lite grann ibland som förälder.
Precis. Och jag tänker det är så fint också det du säger, att någonstans, jag tänker misslyckanden, konflikter, alltså oavsett vad för typ av skav eller situationer eller känslor som uppstår, att det, som du säger, det är en del av livet. Men att det viktiga jobbet kanske ligger i hur vi då pratar om det. Alltså hur vi då hjälper våra barn eller hur vi hjälper oss själva i det. Och där tänker jag också att jag möter många vuxna som egentligen har kanske upplevt det här att så här, ja, aldrig har tillåtit sig själva att känna, att gråta till exempel. Alltså vad händer då när vi då kommer till en punkt där vi
just det.
Helt plötsligt får möta den känslan liksom. Då blir inte det jättelätt att hantera om vi aldrig dels har fått se det liksom fått bevittna det i våra föräldrar och inte heller fått prata om det och inte heller fått uppleva det. Någonstans så tänker jag att bilden då kanske blir i sig då ett misslyckande, att om jag gråter så är jag inte välkommen. Eller, alltså, så att, jag tänker att det är så viktigt verkligen det du lyfter. Att det, ja, det är ett kraftfullt citat. Så.
Mm.
Och sen också frågasätta, vad betyder det? Vad innebär det perfekta? Det perfekta kanske snarare är att få vara hela sig själv.
Exakt,
liksom.
Ja.
Att få vara lite ledsen ibland och få vara irriterad ibland. Eller liksom.
Att alla känslor får ta plats. Att alla känslor får vara tillåtna. Det kanske är det som är det perfekta. Men när man pratar om det perfekta livet så tänker man att det är ett liv bara fyllt med glädje och lycka hela tiden. Men det är en utopi, det går inte. Och det kan låta jättekrast. Ibland kan jag ju känna mig jättehemsk när jag pratar med mina patienter. Alltså både med så här tonåringar och, men också föräldrar. Man är frågad, men vad tänker du? Liksom, vad har du för mål? Och liksom, men vad önskar du för hjälp av mig? Och liksom, vad vill du få ut av de här samtalen? Och så kan det ju ibland hända att det finns vissa som säger, men jag vill aldrig någonsin känna ångest igen. Eller jag vill aldrig någonsin få en sån här panikångest igen som jag fick förr. För det var så obehagligt. Och så säger man så här, ja, nu kommer jag låta jättehård och krass. Men det kan jag verkligen inte lova. Det kommer troligen hända igen. Men däremot så kommer jag troligen kunna hjälpa dig att hitta sätt där du kan hantera det så att det blir kanske lite mindre plågsamt. Eller att det går över lite fortare. Men det kommer aldrig gå att undvika helt och hållet.
Och jag tänker det där också när det kommer till just den här frågan att hur vi vuxna kan prata med barn om känslor.
Mm.
Så upplever jag att det finns i många vuxna som jag möter i alla fall att det finns också en rädsla kring lite det här som jag var inne på tidigare. Att göra fel eller säga fel. Eller att det finns ett motstånd i hur håller vi de här samtalen? Hur ska vi prata med barn om känslor? Liksom?
Mm.
Och där är jag nyfiken på vad du kan se. Kanske i de mötena och i de familjer du möter eller de, ja, så vad är det vi är rädda för? Varför är det så jobbigt att prata med barn om känslor?
Men man är ju rädd för att säga någonting klumpigt, man är rädd för att göra saker värre, man är rädd för att öka på någon oro eller skapa någon oro som kanske inte ens har funnits där. Men där tänker jag att det är, alltså, så här, visst kan man göra fel eller så att det blir lite knasigt, men det går att reparera. Det är inte hela världen. Och det är inte det som är det vanligaste som händer. Och det första som jag brukar säga är att man själv måste ta lite kontroll över sina egna känslor. Att det är jättesvårt att hjälpa ett barn med ångesthantering eller med ilskehantering om man själv är jättearg eller själv är otroligt ångestfylld och känner att hela ens själ skakar liksom. Att där behöver man först kanske bara hitta något jättesnabbt sätt att bara ta ett djupt andetag, komma ner lite grann, bara försöka fokusera på så här, okej, men vad är det jag ska göra nu? Så att först ha lite kontroll över sina egna känslor och låta det få ta, ja, men, den tiden det behövs, kanske en minut ibland till och med. Och sen när man känner att, ja, men nu har jag har kommit ner lite grann i alla fall, nu kan jag ändå tänka lite mer klart, att ställa frågor till barnet. Man behöver inte alltid komma med en lösning eller servera en tolkning med en gång, utan att faktiskt fråga barnet. Fråga barnet både så här, men vad var det som hände, eller hur känns det i din kropp just nu, men också så här, men du, vad kan vi göra nu för att det ska kanske kännas lite bättre? Ganska ofta så har barn svar. Ibland har de inte det och vrålar, jag vet inte. Och då kanske man kan komma med något eget förslag. Eller så kan man bara säga så här, men okej, men då sitter vi här bredvid varandra och bara andas tillsammans tills vi kanske har lugnat ner oss så pass mycket så att vi kan komma på någonting annat vi kan göra. Men att just fråga barnen, att vända det liksom lite, för det kan också vara ett sätt att faktiskt få kontroll över sina känslor som barn, att någon utifrån ställer en fråga om, men vad är det som händer nu? Att det kan bli så här, ja, vänta, ja, vad är det som händer nu? Att bara det kan också göra ibland att man blir inte avledd, men att man kan bryta den här absolut kraftigaste liksom känslostormen och faktiskt börja titta inåt lite grann och bara säga, jo, men det är ju faktiskt att jag blev jätteledsen egentligen. Det kanske inte var arg jag blev, eller jag blev både och, men att man kan börja tänka till kring det som hände. Så att först bara lugna sig själv lite grann, och sen ställa frågor. Det är en bra början. Så.
Ja, men jag tänker att det är fint det du säger där också. Att det kanske inte handlar så mycket om att leverera saker. För det tänker jag kan sätta en stor press också på den vuxna. Att behöva ha svaren eller att kunna ha lösningar. Eller och jag tänker det är bara någonting som jag jobbar mycket med i om jag tänker min kärleksrelation. Så i vuxenrelationer. Och för mig som vuxen så märker jag att det är väldigt sällan som jag som vuxen, när jag känner en stark liksom känsla i min kropp, vill ha lösningar. Det är liksom...
Men om du gör så här.
Ja, exakt.
Och det blir man ju jätteglad av.
Ja, precis. Supernöjd liksom. Och jag tänker att för mig då så är det, jag upplever att det hjälper mig att också sätta det i relation till, ja, men hur vill jag som vuxen ha det? Bara för att det här barnet är x antal år yngre än mig liksom, och inte har levt hela livet så som jag har levt det, så kanske jag inte måste, eller så kanske inte det barnet vill ha något annat än vad jag hade velat
ha. Men precis.
Sen kanske det är så också, men just att...
Och att man kan tänka också, vad behövs just nu i stunden och vad behöver vi göra sen? Att just nu i stunden kanske man bara behöver få hjälp att lugna ner sig, för att det är så plågsamt med de här känslostormarna. Inte att det är fel att känna det, men bara att det är, liksom, det är för mycket, det är för jobbigt. Att man behöver hjälp med att hantera det. Man behöver kanske göra någonting mysigt tillsammans och bara sitta nära och bara känna sig trygg och säker och så. Och sen kan man återkomma till en faktisk problemlösning när de här värsta känslostormarna har lagt sig. För det kan ju faktiskt vara någonting som man behöver hjälpa till med, som man behöver ordna. Och då är det också lättare för barnet att både beskriva mer vad det är som är problemet, men också kanske faktiskt om de själva kan komma på så här, men det skulle vara bra om det var på det här sättet. Och det kan man ändå inte uppnå i den stunden när känslorna är som allra, allra starkast, utan man måste vänta en stund. Och det kan vara bra att tänka på som viktig vuxen, att man just som du säger, att man inte behöver leverera, det gör ingenting om det dröjer lite, att man kan vänta en liten stund. Och det behöver inte på något sätt betyda att man gör fel eller något sånt, utan det kan precis vara tvärtom, att det blir helt rätt.
Jag tänker det bara för att förtydliga också för lyssnarna och även för mig, det här med när vi pratar om barn i det här kontextet, vilka åldrar är det framförallt som du jobbar med, och jag tänker även boken som du har skrivit?
Vad är det liksom? Alltså boken är ju riktad till viktiga vuxna som har att göra med barn ungefär 5-12 år, så jag tänker lågstadie, mellanstadie, men alla de här knepen är ju egentligen aktuella för alltså barn som man har hand om. Jag skulle säga från 0 till 18. Och även liksom tonåringar som bor hemma efter det. Men äldre tonåringar kan ju resonera på ett lite annat sätt såklart. Och där kan man behöva tänka ännu mer på det här med självständighet. Och att ge mer frihet och sånt. Men jag skulle säga från 3-4 år och uppåt liksom.
Någonting som jag tycker är intressant, och då tror jag att jag tänker framförallt på yngre barn. Det kanske också är relevant för lite äldre barn. Men i mitt huvud så tänker jag då framförallt att det kanske är ett vanligare fenomen med yngre barn. Där liksom, alltså jag tänker det här med balansen mellan att avleda ett barn från sina känslor. Alltså ett litet barn som upplever någonting starkt. Och att då som vuxen till exempel, åh, titta på bilen utanför. Alltså just att vi hittar någonting annat att fokusera på. Så min fråga egentligen då, alltså balansen mellan att göra den typen av avled, alltså ja, att vi leda ifrån känslan, kontra att vara med barnet i känslan, eller att sitta med barnet och liksom hålla barnet i det. Har du några tankar kring det? Liksom bara,
ja, alltså det är en jättebra fråga, för den frågan får jag jättemycket från föräldrar också. Att hur ska man liksom tänka kring just hjälp med känslohantering, också för att man vill visa att alla känslor är tillåtna och så. Jag tänker att det får vara både utifrån vad som är mest praktiskt i stunden, vad man själv orkar med som förälder, att man får vara lite pragmatisk, att man får också men se lite vad är det här handlar om. Alltså är det ett barn som är jättetrött och skriker efter glass i affären. Det kanske faktiskt inte är världens största grej. Man själv är jättetrött och bara vill hem från affären. Då kanske det är superbra att bara säga, men titta där! Alltså bara den grejen kan man ju få barn att liksom sluta gråta och skrika med. Att självklart helt okej att avleda bara för att så här, men det blir för jobbigt i stunden. Det är liksom inte en rolig situation för någon. Så. Handlar det sen mer om någon annan känsla att man kanske har att det ändrade familjeförhållanden plötsligt eller att det är någon viktig person som har gått bort och att det kan handla mer om en ledsenhet och sorg och en separationsångest och så. Där tänker jag att man inte behöver avleda och man ska inte avleda med en gång utan faktiskt att stanna upp med barnet i det. Att prata om det och bekräfta och liksom visa att man är där och dela den känslan också. Säga, men jag tycker också att det här är jättetråkigt och jag är också jätteledsen över det här. Att stanna i känslan och sen efter en stund säga, hur ska vi göra nu för att det ska kännas liksom lite bättre. Det tycker inte jag är att avleda och strunta i en känsla. Utan det handlar om att barn behöver också den guidningen för att kunna ta hand om allt det här stora. Barn får liksom inte bli lämnade i stora svåra känslor. Eller får de liksom att man eldar på de känslorna på något sätt. Utan mer att man stannar med dem i stunden och sen försöker komma på att ja, men hur gör vi nu? Att visa att det, liksom, det kan få vara både och. Att man har den där jätteledsna känslan och sen så kan man göra något som gör att man känner sig lite lugnare inuti. Så. Men jag tycker att jag träffar många föräldrar som kan ha dåligt samvete över så att nej, men jag sa bara nej, men nu får du sluta gråta. Nu måste vi hem. Så, ja, fast det är ju verkligen det här med att inte vara perfekt förälder. Att vara good enough. Så, men just där och då. Så du hade sovit i 4 timmar. Du hade haft en jättejobbig dag på jobbet. Självklart så sa du så till ditt barn. Och det måste få vara okej också. Det går inte alltid att vara superpedagogisk och bemöta barnen och säga helt rätt saker alla gånger. Så.
Men jag tänker också, det, något jag tycker är intressant också, det här att jag hör många i min närhet som har barn, småbarn, som det här också som jag tänker, någonting jag ändå hör dig prata om, fast med andra ord, det här med, alltså, att kanske det väcker skuldkänslor liksom, som föräldrar, om man då inte, ja, om man då fick ett utbrott på sitt barn i mataffären eller ja, så. Tänker jag då kopplat också till liksom den kulturen vi lever i det här samhället där det också på något sätt har blivit som att det nästan är fel att vi typ i vuxen ålder har saker vi behöver bearbeta eller kanske gå i terapi och så här, och att tänk om det blev mer normalt att så här, vi alla kommer troligtvis växa upp och ha saker vi behöver kommer vi att titta på för det kommer ha funnits stunder när vi var små när vi inte har fått våra behov mötta eller där vi inte har blivit helt sedda eller speglade eller, och att det kanske tänker jag också, det skulle också kunna vara en pusselbit att vad skulle hända om det blev mer normalt att ja, det kommer vara saker som du själv säger som inte har varit perfekta liksom och det är helt okej. Okay. Mm. Det gör inte att vi är trasiga människor.
Nej, precis.
För det liksom, då kanske också föräldrarna i sig inte skulle behöva vara mer eller vara så rädda för att göra fel eller.
Nej men precis, jag tänker att vi behöver liksom, man kan använda 2 olika ord för det där, det beror lite grann på hur man själv är och vad det handlar om, men att både att acceptera att vissa saker inte har varit precis som man önskat, men man kan också säga att man behöver försonas med vissa saker. Att försonas med att det faktiskt inte, det var inte en helt perfekt barndom, nej precis, det är ingen som har det, men att också se det för vad det är. Jag tänker, men det betyder inte att det var en dålig barndom på något sätt. Eller att det var vissa grejer som absolut satte spår i mig. Men mina föräldrar gjorde så gott de kunde utifrån de förutsättningar som de hade. Att försonas med det. Men det där är superknepigt. För att jag kan ju både tänka ibland att vissa människor, och det har ju att göra med alla möjliga saker, både vad man har varit med om och hur man är som person och alltså, ens personlighet och socialt sammanhang och så, men att ibland kan man ju verkligen tänka att vissa drar kanske lite för stora växlar på vissa saker som de har varit med om, att man kan också känna, men det här blir ju nu ett ältande och ett grubblande, det här blir inte någonting konstruktivt, du behöver du behöver försonas med att det var så här. Och sen tänka, hur kan du göra nu för att det ska bli, att du ska leva ett så bra liv som möjligt. Och sen kan man ju möta vissa människor som har varit med om så mycket saker och så många trauman. Så att, skulle man skriva ett filmmanus om deras liv och skicka in till en studio, så skulle de säga, men det här är alldeles för överdrivet. Jag har haft jättemånga sådana i behandling, och som själva inte ser att jaha, okej, ja, det här skulle man kanske kunna bli deprimerad av. Ja, just det. Ja, nej, men jag har valt att lägga det åt sidan för att jag måste leva liksom mitt liv så bra som möjligt nu. Och där kan man ju ibland tänka att ja, fast det här kanske du borde stanna upp vid och bearbeta lite grann. För jag tror ändå att det kanske ligger och skaver en hel del utan att du tänker på det. Så det, men det är ju det som är det spännande med oss människor, med livet överhuvudtaget. Liksom, att det är ju otroligt sällan svartvitt. Det finns ju alltid en massa nyanser i det där.
Ja, men det är ju intressant. Jag tänker också när jag kommer till barndom och det vi är inne på nu, att jag tänker att det kanske finns en fara också i båda liksom, alltså aspekterna av det. Mm. Att så här, på ena delen av spektrat så kanske vi har de här människorna som du beskriver som helt har bara undvikit, lagt åt sidan. Mm. Kanske också till och med att det här är liksom nästan helgonförklarande av barndomen. Nej, men det är också perfekt och idylliskt, och att det kanske finns någonting lite destruktivt i det. Mm. Och också på andra sidan av spektrat där vi helt demoniserar liksom, eller fastnar i, som du beskrev, också ältandet, att nej, åh gud, det har varit så fruktansvärt. Mm. Och någonstans kanske det också är så här, vad finns det där i mitten? Liksom?
Exakt.
Så att, ja. Och jag tänker det är något som är intressant, som jag är nyfiken på, det är också det här med balansen mellan liksom att som vuxen i relation till, och nu tänker jag nog framförallt i liksom föräldraskap, så, hur du ser på den här frågan när det kommer till balansen mellan att som vuxen själv visa känslor för barn. Alltså att någonstans tänker jag att vi kanske behöver visa känslor för att visa att det är okej att känna. Mm. Och att vara även sårbar som förälder. Liksom.
Mm.
Men också att när tippar det över till att det blir för mycket. Att föräldrar kanske lägger känslor på barnen. Eller att det blir ett... Ja, jag vet inte, är du med på vad jag menar?
Ja, absolut med. Ja. Mm. Nej, men lite, när blir det någonting negativt av det?
Precis, och hur mycket känslor ska man/kan man som förälder visa för sina barn? Liksom? Vad är sunt, tänker jag?
Mm. Jag tänker att det mesta är helt okej att visa för sitt barn, så länge man inte skrämmer sitt barn på något sätt. Om man tänker på ilska till exempel, så är det helt okej att visa att man blir arg och upprörd över saker. Man får säga ifrån. Man kan också visa att man blir arg över saker som händer i samhället eller vad det nu är. Man kan bli arg på sin partner framför ett barn, men det får aldrig bli så att man skrämmer barnet. Och om det händer någon gång, då har det hänt en gång, och det får vara okej, men då måste man hantera det på något sätt, och då behöver man verkligen prata med barnet om vad det var som hände, och visa att man är sams igen, eller visa att man kommer göra annorlunda framöver, att jag vet att det var jättedumt av mig att jag skrek på det här sättet. Så om man märker att det sker upprepade gånger, då behöver man kanske ta hjälp utifrån för att hantera sin ilska på ett mer konstruktivt sätt. Och samma gäller oro och ledsenhet och så, att de känslorna är 100% okej att visa för sitt barn också. Det kan ju också vara att man hjälper till att dela känslan lite grann, att barnet inte heller känner sig konstigt för att barnet är orolig eller ledsen, utan man säger att mina föräldrar är också det, så. Men att man som vuxen alltid på något sätt kan förmedla att jag klarar det här, så. Och jag klarar att ta hand om dig också. Och om det är så att jag skulle känna att nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska göra nu, då tar vi hjälp utifrån. Och det finns bra hjälp att få utifrån. Det måste man ändå förmedla. Sen kan det vara jättefint för barn ibland att få känna att de hjälper sina föräldrar med någonting. Att de kanske får... Om man har en förälder som är hemmasjuk, att man får gå med ett glas vatten och så. Att man kan få känna sig viktig och visa kärlek och omsorg på det sättet. Men det får ju aldrig tippa över så att det blir liksom en obalans i det, utan det får ju vara liksom fortfarande enstaka saker. Och att man fortfarande ser att men det är de vuxna som tar hand om det här allra jobbigaste. Så att inte skrämma barnet och inte... inte dra in barn i liksom vuxen oro. Jag vet, jag pratade i en annan podd om det här med oro för ekonomi till exempel. Att barn hör ju mer än vad man ibland önskar att de gjorde. De förstår mer. De får också ofta titta på Lilla Aktuellt i skolan, vilket är världens bästa program, så det uppmuntrar jag bara. Men det gör ju också att de hör saker och förstår kanske att men det är lite tajt nu med pengar, eller vi kan inte göra de där sakerna på sommarlovet som vi planerade i vintras, för det visar sig att vi inte har de här pengarna. Och det behöver man ju kunna vara öppen med för ett barn och säga att ja men det stämmer, så att vi har inte så bra ekonomiskt just nu. Men vi fixar det här. Och det här är liksom något som vi vuxna har ansvar för. Vi har koll på det. Men det stämmer. Så att just den här balansen igen. Och hamna i mitten någonstans. Att både bekräfta och absolut inte låtsas som ingenting. För att det kan skrämma barnet jättemycket mer. Men sen visa att det här är vårt ansvar som vuxna att ta hand om. Det här behöver inte du hjälpa till med så. Jag vet ju att det finns barn som kan börja liksom äta mindre portioner hemma för de tänker att man ska spara mat, eller inte säger att de behöver nya skor för de vet att det är tajt med pengar och sånt. Och där vill man ju helst inte hamna så. För då blir det ju som att barnen försöker komma på lösningar på något som är de vuxnas ansvar att ta hand om.
Ja, men gud, det skär verkligen hjärtat att höra det. Och jag tänker igen att här, jag kopplar det till hur det är att vara vuxen människa också. Mm. Att här, ja, när jag hör eller fångar upp saker som inte är uttalat, så att så här, någonstans så funkar ju också hjärnan så att den fyller i, alltså skapar egna stories av de sakerna där jag inte har fått all info. Liksom.
Ja, visst.
Så att det kan jag också känna igen själv, liksom, att när jag inte har fått reda på hela bilden så skapar jag egna berättelser om vad det innebär. Liksom.
Mm.
Så det är klart att barn gör samma sak.
Ja.
Och som du säger, att de hör mer än vad vi kanske tror.
Ja, men de barn känner ju av och de ser och de hör att det viskas. Och jag tänker, barn har ju också lite livligare fantasi än vad vi vuxna ibland har också. Så att det kan vara så mycket mer skrämmande. Sen kan ju självklart verkligheten vara otroligt skrämmande också. Där behöver man ju som vuxen också se till att man inte ger alla detaljer om allt. Barns hjärnor funkar olika från oss vuxna. Det är så det är bara. Och de kan inte hantera eller tänka om saker på samma sätt som vi vuxna kan. Vi vuxna kan inte alltid heller det.
Men
ja, precis. Men barn kan det ännu sämre. Liksom. De ska inte få alla detaljer om allting. Mm. För det blir för mycket.
Jag tänker någonting annat som är spännande. Just det här när det kommer till gränssättning och barn. Alltså, jag tänker i de fallen där... Ja, jag tänker att... Ja, hur du ser... Egentligen min fråga är nog hur du ser på... Liksom, igen då, det här med... Jag märker att jag använder ordet balans mycket i det här samtalet. Så det är intressant att det dyker upp. Men just det här med balansen mellan att sätta gränser och att också vara flexibel och tillåtande som förälder. Mm. För där tycker jag mig också se många föräldrar som kanske, alltså det blir också som ett spektra där vissa föräldrar kanske sätter har väldigt rigida gränser och vissa föräldrar inte alls. Alltså vad är mest skadligt?
Men du är ju inne på det här som är... nidbilden av psykologer, men som ju också stämmer, det här med å ena sidan och andra sidan, det beror på. Men grejen är att det är ju så här, det är ju klyschor för att det är sant, för att det är ju så livet är. Det finns liksom inte ett svartvitt svar så. Nej, men jag tänker barn behöver gränssättning. För barns, om vi bara tänker rent biologiskt, barns hjärnor funkar inte som vuxna hjärnor. De kan inte se långsiktiga konsekvenser på samma sätt som inte alla vi vuxna, men de flesta av oss vuxna kan. De är här och nu. På ett sätt som vi vuxna kanske behöver vara mer också. Ibland så. Men det gör ju att vi behöver lära barn. Att nej, men man kan inte gå så nära elden. För att då bränner man sig. Det är jättehäftigt om man blir nyfiken. Det är på kort sikt. Men den långsiktiga konsekvensen blir att du faktiskt kan bränna dig. Eller att man inte springer på bryggan. För att man kan drutta i. Det är jättehäftigt att kolla på fiskarna som simmar, men Men på lång sikt kan det faktiskt bli så att du råkar kliva lite fel. Alltså det där är ju väldigt hands-on när det är någonting som blir farligt på riktigt. Men så kan det ju vara även med andra saker. Att vi behöver säga stopp, säga nej. Och sen är det ju faktiskt också så att barn är ju väldigt olika varandra. Vissa barn har ett jättebehov av att få tydlighet. Där behöver man säga nej, stopp. Nu går vi härifrån, alltså avleda. Medan andra barn nappar mycket bättre på att man diskuterar med dem och säger, men du, så här, vad tänker du? Blir det där så bra? Att de faktiskt kan liksom komma med i det samtalet. Och det kan bero på ålder, det kan bero på personlighet. Det kan bero på att man har, om man har egna svårigheter eller inte. Så det är ju just det med att hitta balansen. Sen kan man inte alltid hålla på och säga nej och stopp om allt. För då blir det lite som att man... De orden betyder inte så mycket till slut. Om man bara säger nej och markerar liksom hårda gränser per automatik. Lite oavsett vad det är barnet gör och frågar och så. Så kommer barnet bli helt immun mot de orden. Så där behöver man ju se upp lite som förälder. Om man märker att man säger väldigt mycket nej, sluta, stopp och så. Att faktiskt bara, men behöver jag säga det alla gånger? Eller är det bara, har jag bara kommit in i den vanan nu att jag gör det? Och tänker att man måste kanske ändå spara dem till de här tillfällena då det faktiskt behövs ett jättetydligt gränssättande. Men om man tänker på forskning och på barnuppfostran så vet man att barn som växer upp med väldigt auktoritära föräldrar, där det är liksom en noll diskussion, där det är väldigt så här, det här är föräldrarna som bestämmer och säger nej, stopp, är verkligen en prediktor för psykisk ohälsa. Så det är inte bra. Men man kan också se att barn som har vuxit upp i miljöer där det inte finns någon gränssättning alls, kan också fara väldigt illa. För det kan också bli som att vuxna inte riktigt bryr sig faktiskt. Att man kan få en känsla som barn att, men jag får göra lite vad jag vill. Och det är ingen som riktigt bryr sig eller ser mig i det här. Och det kan bli väldigt liksom, tokiga beslut också. Så det är verkligen det här med att hamna i mitten, hamna liksom i den där balansen igen. Och sen återigen så kan det vara så att man som förälder är supertrött, har noll stubin och man bara säger nej, sluta. Och då kan det ju vara att man själv kanske behöver själv hjälp från en kurator på en vårdcentral eller tänka över sin arbetssituation eller vad var det nu är som skaver och som gör en så otroligt trött. Det kan ju också vara tecken på att man behöver förändra någonting i livet. Så.
Ja, men det är intressant det här hur du beskriver det här att båda delarna av spektrat liksom kan leda till olika problematiker. Alltså som du säger, psykisk ohälsa i relation till att ha auktoritära föräldrar. Men också det här om vi inte får gränser, vad händer då med oss? Och det som kom upp i mig när du delade det också där. Har jag aldrig lärt mig att sätta gränser så kanske också, alltså det kanske också kan leda till självskadebeteende. Mm. Jag tänker, alltså typ som flicka, eller ja, pojke också, att kanske inte sätta liksom gränser över sin sexualitet, sin kropp eller allt möjligt annat också, tänker jag. Så att det är verkligen, jag tänker det är
men du vet att vad gränsen går också, vad andra kan göra emot den.
Precis.
Alltså hur vet man hur man säger nej till något, eller markerar en gräns, eller att men det här behöver jag inte gå med på, om man aldrig liksom har fått träna på det med de här trygga vuxna som man har i sitt liv. Man måste ju få säga nej och stopp själv också. Och det gör man ju inte heller om man har föräldrar som låter en göra precis vad man vill. Då blir det ingen träning i det. Så det är verkligen en jätteviktig aspekt som du lyfter.
Jag tänker, för som jag nämnde i början av samtalet så fick vi in en hel del frågor från lyssnarna.
Spännande.
Ja, och jag tänker att vi kan ta några stycken. Vi ska inte ta alla, men jag har några här som jag tänker att vi kan lyfta innan vi börjar avrunda. Den första frågan är, hur hanterar barn känslor? Jag tänker ur ett perspektiv utav mindre ord att uttrycka sig med.
Nu vet jag inte om jag tolkar frågan rätt, men jag tänker att det kanske är så att den här lyssnaren undrar utifrån att barn inte har liksom de här orden att kunna säga jag är arg eller jag är ledsen. Och det barn uttrycker ju och hanterar känslor på en massa icke-verbala sätt. Och det gör ju faktiskt vi vuxna också. Det kan ju sätta sig i kroppen. Det kan ju vara att man... alltså barn på lågstadiet som har väldigt mycket magont och huvudvärk när de ska till skolan. Det säger ju någonting annat. Självklart ska man ju kolla upp det hos vårdcentralen om det är så att ens barn har återkommande fysiska problem. Det är ju inte det. Men att man kan ju se att mycket, alltså oro och ångest sätter sig i kroppen. Kropp och själ hänger ju ihop. Så är det ju. Och också att man kan märka mycket på... Ja, men humöret och beteendet. Alltså ett barn som plötsligt ändrar beteende, som kanske har varit väldigt social men plötsligt drar sig undan eller förut alltid åt med jättegod aptit och plötsligt inte vill äta någonting eller sitter stilla på lekplatsen och förut alltid var den som klättrade mycket. Alltså när man ser förändringar i barns beteende så kan man börja fundera också lite grann. Så här, men är det liksom för att barnet är sjukt eller är det någonting som är lätt att förstå sig på? Eller handlar det här om någonting annat? För det kan också vara ett väldigt tydligt sätt att förmedla sina känslor. Vad det är man gör och hur det märks utåt så. Men jag måste ge ett litet tips där ändå. För jag tänker att även om barn inte har lika många ord som vi vuxna. Inte som alla vuxna, men som många av oss vuxna. Men så... finns ju liksom ingen nedre gräns för när man kan börja hjälpa barnet att sätta ord på känslor. Det gör vi från att de är nyfödda, att man säger så här, ja, men oj, nu är du ledsen, är du för att du är hungrig? Så. Alltså bara den grejen är faktiskt en sak som barnet fattar ju absolut inte vad det är vi säger, men det, bara, det finns i oss. Och att vi hela tiden kan prata om de här sakerna och hjälpa barnet med det, att vi kan läsa böcker tillsammans som handlar om känslor. Det behöver inte ens vara böcker om känslor, jag tänker bara en sån bok som Alfons hanterar ju så otroligt många viktiga ämnen i ett barns liv. Att man läser tillsammans, att man tittar på bra barnprogram tillsammans och pratar om det. Att man leker tillsammans med sitt barn och så. Så att även i leken så kan ju barn uttrycka väldigt mycket i det de gör och vad det är de vill leka och så.
Det där är också intressant, just det här att jag tänker den här bilden av, som du var inne på, att vi pratar med känslor med barn om känslor gör vi ju kanske från första dagen de föds, liksom, att det är en del, men vi kanske när vi lyfter det så här i det här samtalet så kanske också lätt att det blir den här bilden av att vi verkligen sätter oss ner vid bordet och pratar. Exakt. Det kanske inte är i det formatet, utan Nej. Det kanske kan vara på ett helt annat sätt. Liksom.
Mm. Och det är verkligen någonting som jag försöker lyfta i min bok där, prata känslor med barn, att det är inte alltid just att vi ska tänka att nu blir det här en stor grej och liksom nu ska vi ha det här familjerådet. Det kan behövas ibland också, att man verkligen sätter sig ner och bara problemlöser kring det här. Men nu är det jättejobbigt med läggningarna. Hur ska vi göra så att det blir så bra som möjligt? Men att just tänka att få in det i vardagen på ett annat sätt. Att liksom utifrån de situationerna som man befinner sig i och att det inte alltid behöver vara... så stort. Och det är väl just det, om vi återknyter lite till det vi pratade om tidigare, det här med att man är rädd för att göra fel. Att inte vara så orolig för att göra fel. För det är då som jag tror att man begränsar sig själv och stoppar upp sig själv och säger, nej men vänta, kan jag säga så här nu? Hur var det när man ställde en fråga om oro? Strunta i det. Utan gå liksom lite mer på känslan i det och testa lite. Om du märker att det landar helt fel, men det går att reparera. Det är ingen fara.
Jag tänker, kan det också finnas någonting fint, och då tänker jag kanske mer på liksom äldre barn, kanske i tonåren och så. Mm. Kan det finnas något fint också i att som förälder också säga att det känns svårt? Alltså, absolut. Att själv säga det, om jag nu skulle lyfta ett samtal med min tonåring, att vet du, det här känns obekvämt. Mm. Liksom, ja, nu är jag rädd att göra fel, men nu provar jag. Alltså, kan man vara så pass sårbar också, tänker jag? Att...
Absolut. Jag tänker att då är man en jättebra rollförebild också. Att man kan säga så, det här är supersvårt. Och jag tänker, här måste vi tänka tillsammans. Och kanske till och med fråga någon annan också. Så hur man ska göra på bästa sätt. Det kan ju även jag säga som psykolog i mitt jobb. Att ibland så kan jag få jätteknepiga frågor eller situationer presenterade för mig. Och då är det ju 100 gånger bättre att jag säger att vet ni vad? Jag måste tänka lite på det här. Och jag måste faktiskt rådfråga en kollega om det här. Och så ringer jag er senare i veckan eller så tar vi det nästa vecka när vi ses. Det är ju så mycket bättre att jag säger så än att jag får panik och tänker att jag måste prestera och hitta på någonting som inte alls stämmer. Det skulle ju vara förfärligt om det var så. Och att det är faktiskt helt okej som förälder också att vara så att, ja, men jag, just nu så vet jag faktiskt inte riktigt hur vi ska göra, men jag är helt säker på att vi kommer kunna komma på en lösning. Men jag måste tänka lite. Det kan ju också vara att man blir så ledsen själv. Att säga, men just nu kan jag inte tänka på annat än att jag är så himla ledsen. Så ja, vi pratar lite senare sen ikväll. Då kanske jag hunnit tänka klart.
Jag tänker i ditt arbete också, nu glider jag ifrån lyssnafrågorna lite, men jag tänker att det är på samma tema. Kan det vara så också att du möter barn, och då tänker jag också kanske lite äldre barn ändå, som, där barnet är den som egentligen kommer till dig liksom, men att det ändå visar sig sen att det kanske också rör sig om, jag tänker att ett barn är ju också en del av en familj liksom, att det ändå visar sig att, så här, att det i många fall kanske också har att göra med en dynamik som kommer ifrån föräldrar. Alltså,
det händer jätteofta.
Jag gissade det. Ja. och hur i sådana fall, ja, min fråga egentligen där då, är det, upplever du att det är svårt då att få föräldrarna att ta ansvar eller att vara nyfikna på det, eller är det många föräldrar som hellre vill lägga det på barnen? Så?
Väldigt blandat skulle jag säga. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om hur man presenterar det också. Och där gör jag ibland ett bra jobb, ibland är säkert ett mindre bra jobb. Och ibland så krävs det lite mer tid. Så. Jag tycker att man brukar nå fram när man ändå, för det är ju fakta, att ett barn är ju liksom är ju inte en isolerad ö, utan har ju en massa påverkan av både familj och skola och lärare och kompisar och allt vad det nu är. Och också säga att men det här, vi behöver jobba med det här tillsammans med er. Så. För att det här är inte någonting som jag kan liksom skruva på hos barnet och sen så löser sig allt. Utan det här handlar ju jättemycket om hur ni har det hemma och hur ni pratar med varandra. Och hur ni hjälper barnet att hantera de här situationerna veckans alla andra timmar då ni inte är här hos mig. Men det kan ju vara väldigt smärtsamt som förälder att, och jobbigt att liksom tänka på att det är kanske man själv som ibland har orsakat bekymmer men också underhåller bekymmer, eller att man vet att man kanske borde separera men inte gör det för att det finns en massa olika aspekter av det som är jättesvåra. Och att få det presenterat för sig, eller att man ibland också tänker att det är det jag sitter och säger, fast jag kanske inte säger det. kan ju också göra att man slår bakut och tänker att nej, men det där är, hon är helt fel ute. Och jag kan vara fel ute, alltså verkligen. Men det är väldigt olika. Vissa vill liksom lämna in sitt barn på lite fix. Och andra är väldigt inne på att de, det är de som behöver stödet. Och sen så kan det ju verkligen vara där mitt emellan också. Så.
Jag tänker att det är fint där att se till helhet. Liksom, att vi alla är en del av ett system eller en helhet på ett eller annat sätt. Liksom. Ja. Jag tänker, för att gå till nästa lyssnarfråga, så har vi en fråga här från en lyssnare som frågar om du har några tips på öppningar till samtal om känslor och hur en kan skapa en tillåtande miljö för det.
Då är mitt bästa tips litteratur och att titta på bra barnprogram tillsammans. Jag vet att jag pratade med en kollega om det här, att man blir faktiskt, om man börjar tänka efter, så kan man bli ganska chockad över hur mycket barnlitteratur som faktiskt behandlar ganska svåra ämnen. Jättemycket om döden till exempel. Det är ganska lätt att hitta de böckerna. Att man läser tillsammans eller att man tittar på en film tillsammans och att man ställer frågor utifrån boken eller utifrån filmen. Att det behöver inte alltid vara utifrån så här, men hur kände du när det där hände? Utan så här, men oj, varför tror du att han blev så ledsen för? Och så pratar man om det. Alltså, har du känt så där någon gång? Att utgå från någonting annat. Man kan också återkomma till det. Så att, men det var ju ungefär som, återkomma till Alfons som en av mina favoriter. Så. Men det var ju precis, men Alfons fick ju dåligt samvete när han hade slagit den lilla killen. Liksom. Är det så det känns för dig nu när du gjorde så där mot din lillebror? Så att utgå liksom från kulturen, alltså utgår från litteratur och filmer och tv-program, det är en jättebra öppning. Och sen kan man också öppna med att säga så här, ja, men jag undrar om det kan vara på det här sättet. Och jag kan ha fel, men jag undrar, kan det vara så här? Nej, det är det inte. Okej, ja, men vad bra, men då vet jag det liksom. Att ställa väldigt öppna påståenden och frågor och hela tiden vara väldigt ödmjuk om att man kan ha fel. Så. Det tycker jag också är en bra öppning. Och sen att berätta om sig själv. Alltså, ja, men jag blev ju så arg på jobbet idag. För då var det någon som inte hade ställt kaffekoppen i diskmaskinen igen. Och jag vet att det inte är en så stor grej. Men jag har satt upp så många lappar nu. När man också visar att man själv känner de där känslorna. Så, vad blev du arg? Så här, ja, jag blev faktiskt arg. Och sen var jag tvungen att säga så här, ursäkta att jag blev så arg. Det kanske var lite orimligt. Och visa att man tar ansvar för situationen och hur man hanterar det. Så det finns olika sätt.
På tal om ilska så tänker jag hörde dig i en annan podd. Om det var, jag kommer inte ihåg vilken podd, men det var ett poddsamtal jag hörde med dig. Mm. Där du delade det lite ut ur kontext från just den här lyssnarfrågan. Men just det här med att hjälpa barn att hantera ilska. Mm. Så delade du ett tips som jag tyckte var så klockrent. Det här med att ha en kudde eller något föremål som man liksom, för barnet blir ett föremål. Att här kan du få utlopp för din ilska och slå eller skrika. Och det gillade jag också som ett verktyg, liksom, att hjälpa ett barn att få ut ilska på ett hälsosamt sätt.
Ja, för att jag menar känslor, alltså kropp och själ hänger ihop. Känslor känns i kroppen, det är fysiskt. Ilska kan ju verkligen vara att armarna vill slåss eller att munnen vill skrika. Och då, jag skulle ju bli helt galen som vuxen om jag var så arg och någon sa så här, men hur känns det nu? Att men ta på ett djupt andetag nu så ska du se. Men ibland kan man behöva göra de där sakerna. Det kan ju vara typ att stå, hoppa på stället eller liksom, att man verkligen tar en kudde och skrika i den. Att man har en skrikkudde, att det blir liksom som en grej. Så.
Precis.
Det kan vara rätt skönt för oss vuxna också att ha det.
Exakt, men det sänder också signalen att det är okej, okay, ja, tänker jag. Att då behöver vi inte förtrycka den delen heller av oss själva. Utan då vet jag att det är okej okay, och det är okej okay på det här sättet. Alltså att det också finns någon typ av ramsättning kring, eller gränssättning. Att det är inte okej okay att slå på andra, det är inte okej okay att liksom så. Men det är okej okay att du känner det.
Mm. Så. Och du måste få utlopp för det liksom. Mm. Men att man tar hand om känslan på ett konstruktivt sätt.
Mm. Precis. Och det här är bra för många vuxna också alltså. Mm. Ja, och nästa lyssnarfråga är då, hur påverkar det ett barn om ena föräldern inte är kapabel att bemöta jobbiga känslor och lämnar över ansvaret till den andra föräldern varje gång det blir obekvämt?
Mm. Inte helt ovanlig situation.
Nej.
Jag tänker att det viktiga för barnet är att det åtminstone finns en viktig vuxen i närheten som kan hjälpa till. Barn lär sig ganska snabbt tyvärr också att men för de här sakerna så är det kanske bättre att jag går till den här vuxna personen med de här grejerna, för att det blir inte alltid så bra, eller jag märker att den föräldern blir väldigt besvärad och går iväg och eller säger helt fel saker och så. Det gör ingen skada. Det skulle kunna bli liksom, vad ska man säga, mer allvarligt om det var så att barnet bara hade sådana vuxna runt omkring sig. Men då kan det finnas en lärare i skolan som hjälper till jättefint med det, eller en moster som är jättebra på det. Barn behöver liksom få ha åtminstone en viktig vuxen nära som kan hjälpa med de här svåra sakerna. Sen kan ju det såklart bli en förlust, tänker jag, för den föräldern. Att när barnet också blir äldre så kanske, ja, men man vänder sig mer till den andra föräldern som faktiskt kan ta emot de här känslorna. Att det kan också bli så att man får en närmare relation på många sätt. Och att man inte känner sig lika delaktig i sitt barns liv om man är en person som inte klarar av svåra känslor. Men det kan ju finnas massor med förklaringar till varför man inte är så bra på att ta emot sitt barns svåra känslor. Ofta så handlar ju det om ens egen uppväxt och vad man själv har lärt sig. Och då kan man ju behöva, märker man att ens barn drar sig undan från en och inte riktigt liksom vänder sig så mycket, så kan ju det vara en signal på att jag kanske behöver gå och prata med någon om hur jag har haft det. Om inte för min skull så för mitt barns skull och för vår relations skull. Så.
Och då kräver det också att man har viss insikt, tänker jag, ändå.
Alltså ja,
att
det, ja.
Att förstå det liksom.
Och ibland har man ju vissa svårigheter där bristande insikt ingår som en del i paketet. Så det är inte alltid så att det går och liksom får att bli annorlunda. Men jag tänker som den lyssnaren som ställer frågan, att man behöver inte oroa sig för att det blir skadligt för barnet på något sätt, utan det viktiga är att det finns en vuxen som kan hjälpa till med det.
Så till hon som, nu vet jag att det var en kvinna som ställde frågan, till henne, så fortsätt gör det
exakt.
Du gör.
Ja, men jag. Verkligen, ja. Och tycker man att den här obalansen blir för jobbig eller att det finns andra saker som skaver, så kanske man behöver ta det med sin partner och på andra vägar. Men verkligen så hoppas du orkar fortsätta. För det är jätteviktigt.
Jag märker att tiden rusar iväg och att det börjar bli dags att gå mot avrundning. Och jag tänker, för att göra det, så skulle jag vilja knyta ihop säcken lite här som vi har befunnit oss i här idag i det här samtalet. Jag tänker, du har delat så mycket fina tips till oss här idag. Och jag tänker, om vi ska sammanfatta det. Om du fick ge liksom de tre viktigaste, eller det måste inte vara de viktigaste, det kan vara tre viktiga tips som du vill skicka med här och nu till de vuxna där ute som vill bli bättre på att prata med barn om känslor.
Tänk på att vara good enough. Att inte vara, sträva efter att vara perfekt. Förhoppningsvis så kan det sättet att tänka om sig själv göra att man inte blir lika orolig och känner lika stor stress och press. Och bara det kan göra att man blir ännu bättre faktiskt på att bemöta barns känslor. Så. Och sen det andra är att jag verkligen vill förmedla att barn måste få känna alla känslor. Det måste få vara tillåtet med alla känslor. Att man inte sluta låtsas om att ilska eller att man förbjuder vissa känslor, yttringar och så. Alla känslor är tillåtna, men att man däremot kan behöva hjälpa barnet att hitta sätt att hantera dem på konstruktiva sätt. Så. Och det tredje tipset är, som jag har nämnt nu två gånger, att verkligen utgå från litteratur och program och filmer och se det som en jättestor hjälp. Det är också jätteroligt och mysigt att läsa tillsammans och titta på filmer tillsammans och dela den upplevelsen och få höra barns tankar om de olika karaktärerna och varför de gjorde på si eller så sätt. Och det är ju, alltså, man kan ju få jättemycket insikter själv om det. Så att ha roligt tillsammans med barnet medan ni gör det.
Har du några tips på litteratur? Jag tänker, du nämnde Alfons, har du några fler sådär?
Jag tänker, för de yngre barnen så tycker jag att Vem-böckerna av Stina Wirsén är jättebra. Där är väldigt tydliga känsloyttringar, helt fantastiska bilder som vanligt när hon gör saker. Men sen tänker jag jättemycket av Astrid Lindgren. Hon behandlar svåra ämnen, men också väldigt mycket roliga saker och humor och vardagsämnen också, som trots och att inte vilja och tycka synd om sig själv, som Karlsson på taket gör. Och det är liksom, hennes böcker rymmer allt, verkligen. Men jag skulle nog säga att i princip alla filmer som man tittar på kan man ändå liksom vända lite på det sättet. Sen vill jag också säga, ha roligt med ditt barn. Tänk inte att du ska bli psykolog som sitter och dissekerar alla filmer och alla karaktärer och varför de gjorde på det sättet eller inte och så, utan faktiskt så njut också av den upplevelsen som boken och filmen är. Men det är bra grejer att utgå ifrån.
Och för lyssnarna som vill komma i kontakt med dig, hur gör de det på bästa sätt?
Jag har ett Instagramkonto som heter Psykologi för barn eller Psykologi för barn. Där kan man följa mig och där försöker jag dela olika tips och länkar, boktips och allt möjligt så som jag tänker är bra och som jag sprider vidare. Och sen har en hemsida också, reihanna.se, där man kan läsa lite mer om mig. Så.
Och om du fick nå hela världen 30 sekunder, Vad skulle vad du då, du? Om du fick nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja säga eller göra?
Då skulle jag säga barnet först, jämt, alltid, i alla politiska beslut, i alla beslut som tas. För om inte barnen kommer först så kommer inget efter det.
Mm. Tack, 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 tack för din tid och all din visdom och din kunskap som du har delat här med oss idag. Så tacksam att du ville komma och möta mig.
Tack för att jag fick komma.
Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching-erbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här med mig.